Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
Det här är Lantbrukspodden och du har mig, Anna Nilsson.
Och mig, Camilla Olsson.
Och det här är ett specialavsnitt.
Ja, för i det här avsnittet så har vi gjort en längre intervju med en relativt nybliven bonde och skogsägare. Men innan dess ägnade tidigare statsministern Göran Persson en stor del av yrkeslivet åt skolan och politiken.
Ja, och vi tyckte att det skulle vara intressant att höra mer om hur han ser på den svenska jordbrukspolitiken just nu. Och om det är något som han själv ångrar efter sina år vid makten.
Mm. Och lantbrukarfrågan har ju blossat upp ordentligt inför höstens riksdagsval. Det var ju bara några månader sedan som ni kunde höra finansminister Anders Borgs uttalande här i podden när han sa det här.
Att tro att jordbruk kan överleva som jordbruksindustri i Sverige långsiktigt, det tror inte jag.
Ja, finansminister Anders Borg dömde alltså ut svenskt produktionslantbruk som industri. Och uttalandet det fick stor spridning och väckte mycket uppmärksamhet. Men den som faktiskt har varit högst ansvarig för svensk lantbrukspolitik, det är Göran Persson. Under 10 år var han statsminister för en socialdemokratisk regering och därmed också högst ansvarig för den politik som fördes. Och här kommer ett kort klipp från intervjun som du snart ska få höra mer av, där Göran Persson kommenterar Anders Borgs uttalande.
Det är ett uttalande som bär fåntrattens drag, måste jag säga. Och jag förstår inte hur han tänkte överhuvudtaget.
Men hur är det då att vara lantbrukare, skogsägare, ordförande för statliga Sveaskog och samtidigt se stora politiska förändringar för lantbruket och skogen?
Vi träffade Göran Persson på hans kontor en vårdag i mars. Och efter intervjun, som du strax kommer att få höra, kommer Lantbruks ledarskribent Kerstin Davidsson att ge sin syn på det Göran Persson säger.
Men först, här kommer cirka 40 minuter om Göran Perssons syn på svensk lantbruk, skogsbruk och vikten av att ha en egen livsmedelsförsörjning.
Göran Persson, om du kan börja att presentera dig själv.
Ja, jag är en sörmländsk jordbrukare som reser världen runt och talar om allt möjligt. Dessutom sitter jag i en massa bolagsstyrelser och jag är konsult. Jag jobbar hårt, hårdare än någonsin. Men jag har numera min bas på en gård i Sörmland.
Och hur mår du idag?
Jag mår ganska bra. Jag lever ett gott liv. Men det är klart, jag har blivit 65 år. Jag har problem med en axel. Den där typen av lite fysiska krämpor gör sig påmind. Särskilt som man ska jobba fysiskt. Men å andra sidan, jag skulle inte må bättre om jag satt still och kände efter. Så jag tycker att det är gott att få arbeta.
Ja, då kastar vi oss in i hetluften. Du har varit med och byggt upp den jordbrukspolitik som regeringen nu håller på att montera ner. Hur ser du på det?
Ja, det är klart att jag är bekymrad. Inte så det är väldigt mycket över att man ändrar EU-stöd och så, även om det är negativt, det måste jag säga. Men jag är mer bekymrad över bristen på långsiktig analys av vad ska vi ha det svenska jordbruket till. Om det bara är ett uttryck för någon slags marknadsaktivitet i Europas utkant, ja, då kommer vi att gå en utveckling till mötes då vi successivt ser hur det här krymper, om det ska ske på världsmarknadens priser. Jag tror att det är en farlig utveckling, en dålig utveckling.
Behövs ett svenskt lantbruk, tycker du?
Ja, absolut. Självklart. Och vi behöver troligen ett större lantbruk än vad vi har idag. Vi behöver kunna försörja oss mer med eget kött, klara långsiktigt försörjningen av egen mjölk och spannmål på ett sådant sätt så att vi klarar internationella störningar. Det kan vara epidemier, episotier, det kan vara terroristangrepp. Sårbarheten i det moderna samhället sätter försörjningen av livsmedel i en ny blixtbelysning. Det borde vi tala om innan vi har gjort oss av med vår förmåga att producera mat i Sverige. Sånt kommer ju att ske. Och vi lutar oss lugnt tillbaka, har inga lager, ingen beredskap, ingenting. Utan säger att ja, det fixar sig väl. Jag är inte så säker på att det gör det.
Det låter inte som att du är så nöjd med den jordbrukspolitik som förs idag.
Nej, det är jag inte. Den är för mycket orienterad mot det rena marknadstänkandet. Jag har ingenting emot ett marknadstänkande, självklart inte. Men när det kommer till mat och när det kommer till störningar så är marknaden ingen bra herre. Möjligen en tjänare, men ingen bra herre. Och det borde vi tänka mer på.
Hur tycker du man ska kunna göra den här förändringen då?
Ja, jag tycker vi skulle börja med att fråga oss själva, hur mycket tycker vi att vi ska producera i Sverige? Hur mycket behöver vi producera för att vara säkra vid storskaliga störningar som kommer att komma? Det såg vi härom året bara hur integrerat det är i Europa när vi hade den så kallade hästköttsskandalen som ju faktiskt gick som en våg genom hela Europa på någon vecka. Allt hängde ihop. Tänk om det hade varit något gift istället för hästkött, som ju inom parentes var ett ganska bra kött, som vitt jag kommer ihåg från min barndom då vi åt hästkött. Det där visar vilket läge vi har. Och innan det har gått för långt, innan vi har gjort oss av med vår egen förmåga att producera, så borde vi sätta ner foten. Då kan vi sätta oss, tycker jag, en stor statlig utredning där alla finns med och gå igenom det här. Och inte minst väga in det som vi ännu inte har sagt någonting om, klimatförändringen. Kan ju vara så att vi har speciellt goda förutsättningar till följd av den här tragiska utvecklingen med klimatet. Att vi har speciellt goda förutsättningar att odla i den här delen av Europa. Därför att vi slipper konstbevattning. Och vi har jordar tillgängliga. Och det är ett glesbefolkat land. Vi kanske ska vända på hela analysen. Och gör det i tid innan det är för sent.
Om du säger att marknaden kanske inte är lösningen då på den här, att vända den här negativa utvecklingen enligt dig. Tror du på en framtid med EU-stöd?
Absolut. Vi kommer inte att ha ett europeiskt jordbruk under överskådlig tid som inte har någon typ av ett stöd från EU. Och vi kan säga så här, vi kan i Sverige ha vilken debatt som helst om det här. Andra är väsentligt mycket mer aktiva i den debatten än vad vi är, och de kommer inte att tillåta att det sker. Fransmän och tyskar och andra kommer att se till så att vi har ett levande jordbruk i Europa. Och det vore märkligt om det land i Europa, Sverige, som är mest glesbefolkat och som har en landsbygd som är mer präglad på sitt sätt av mulen än andra europeiska länder, att vi skulle ge upp vårt kulturarv så lätt. Det tror jag inte. Det kommer att vara en europeisk politik.
Vad säger du om den bortförhandlade halvmiljarden som regeringen Reinfeldt förhandlade bort då i senaste CAP-förhandlingarna?
Pladask kan man väl säga att det var. Snubblade. Och framförallt man tog ingen strid. Det störde mig mest. Jag vet att det går att förhandla hem pengar om man är beredd att ta en strid. Problemet är ju att man inte tycker att jordbruket är så viktigt att det är värt en strid. Och därmed så förlorar man ju också förhandlingarna. Man skickar ju den signalen på förhand. Om Eskil Erlandsson reser till Bryssel med en politik i ryggen där man har deklarerat att man inte behöver ha några EU-stöd. Det är klart att man misslyckas i förhandlingen. Det vore ju korkat att tro någonting annat. Och här hemma i Sverige så är det ju så att den dominerande uppfattningen också i mitt eget gamla parti är ju den här att man säger att nej, EU-stöd är snedvrider marknader och allt sånt. Och har man den teoretiska ingången så kommer ju aldrig jordbruksdepartementet eller landsbygdsdepartementet att rå på finansen. Därför att då säger bara finansen att den här typen av störande inslag på marknaden ska vi inte ha. Så att man misslyckades, det var konsekvens av att man hade arbetat hårt för att misslyckas, så kan man säga.
Är du orolig?
Ja, det har man anledning att vara. Därför att det pågår en pågår en utveckling i inte minst kött- och mjölkproduktion som präglas av väldigt stora pensionsavgångar. Och de som ska in och ta över måste besitta två kompetenser. Det ena är att man ska kunna hantera djur. Och den kompetensen är inte lätt att förvärva. Det går att förvärva naturligtvis. Och den andra kompetensen är ju att du måste också vara affärsman. Du ska kunna sälja det du gör. Och sen ska du ha en tredje egenskap eller en förutsättning. Och det är att du ska ha pengar nog att investera i en sån anläggning. Jag beundrar de som idag är i mogen ålder och gör stora satsningar i mjölk. Och bygger upp gårdar kanske på 150 mjölkande kossor med robotar och allt sådant och investerar både 15, 20 och 25 miljoner kronor. Det där ska så småningom tas över av någon och lösas ut. Förr var det givet att det var någon av barnen som tog över. Det är inte så säkert att de vill det längre. Och vem har då de här pengarna? Var hittade de? Och när du väl hittar pengarna, vet de hur man mjölkar en ko? Eller vet de hur man förlöser en kalv? Det där, och det går fort. Och jag ser ju gårdar överges också i Mellansverige nu. Där skogen växer in på gårdsplanen. Fina gårdar, bra bostäder, attraktiva miljöer. Men det finns inte pengar att lösa ut dem.
Vi har ju faktiskt en fråga från en ung lantbrukare.
Hej Göran, det här var Tobias från Hässelby i Dunker. En fråga till dig. Vad tror du är framtiden för oss unga lantbrukare? Vad tror du vi kommer svårast med att tackla nu när allt kommer göras om?
Vad säger du om Tobias fråga?
Ja, det är ett par saker tror jag man ska reflektera över. Beroende på vilken typ av gård han har. Nu vet jag vilken gård det där handlar om.
Vi ska säga det att han är köttdjursuppfödare och han har också spannmål och jordbruksentreprenad.
Han har till och med rullat hos mig tror jag.
Så att
jag ja, precis, så att jag vet vem det är. Och det är klart att med den typen av gård som han har, det svåraste tror jag det är att komma ut till slutkund med sina produkter. Spannmålet vet han ju ungefär hur han ska avsätta. Och där handlar man ju nu med olika typer av finansiella instrument också som jag kanske inte är väldigt lycklig över. Men det är som det är. Men hans köttdjur, om han lyckas där att nå slutkund så växlar han ju upp värdet på sin produktion på ett dramatiskt sätt. Och dessutom så skaffar han sig ju nätverk. Om du tar en vanlig kossa exempelvis, eller en kviga som en kviga kan vi säga som är 22 månader, skickar henne på slakt rakt av, så kanske du får 10-11 tusen kronor. Tar du tillbaka den där kvigan styckad, vakuumförpackad, märkt, vägd och lyckas sälja det direkt själv till slutkund, då kanske hon är värd inte 11 utan 33 000 kronor. Och då kan man ju räkna på vad det där betyder. Sen en del avbränningar och så också naturligtvis. Men vad det betyder för att öka värdet på produktionen. Ska du bygga upp en organisation där du når slutkund? Du ska bli detaljist i den meningen. En helt annan typ av kompetens. Lyckas man med det kan man ju också på en ganska liten gård bygga upp en produktion som är väldigt lönsam. På någonting som förut bara betalades med ett bulkpris till ett slakteri som man till och med hade svårt att övertyga detaljhandeln, som ju många gånger är jordbrukets värsta fiende, om att sälja svenskt kött. Så jag skulle rekommendera honom att utveckla sina kommersiella talanger. Det blir svårt, men lyckas han med det så tror jag att han har en väldigt lönsam produktion framför sig.
Du nämnde det lite också att han nog har kört lite hos dig och det har han gjort. Ja. Hur känner ni varandra?
Ja, jag vet vem han är. Jag känner han, jag vet vilken släkt han kommer ifrån. Och nu är det där Dunker i en annan del av Flens kommun. Så att vi bor en bit ifrån varandra. Men i och med att jag har dikor och behöver ha eget foder och vi tar egen skörd, men jag har inte utrustningen för att rulla. Så när det blir som mest stressigt, då letar man ju ganska långt bort efter någon entreprenör som kan komma och ta det där, för att just nu så är det idealiskt torrt och så, då ska det rullas och plastas. Och då hjälpte han till för något år sedan.
Vi har en till fråga, och det här kommer från Christian Gustafsson. Han är 30 år, han är mjölkbonde och växtodlare på Skradarvegård på södra Gotland. Och han säger så här.
Min fråga till Göran Persson är att hur ska vi få våra politiker att förstå att vi måste ha långsiktiga spelregler? Det räcker inte med en mandatperiod, utan vi måste upp på 2, 3, 4 mandatperioder framåt och veta våra förutsättningar.
Ja, vad säger du? Hur ska man få politikerna att förstå?
Ja, det är att tjata. Alltså, politiker är ju inte dummare än andra människor. De har en sammanfattningsförmåga. Kanske till och med lite mer ibland. Men de är utsatta för väldigt tryck, väldigt press. Många som sliter och drar i dem. Många som ska ha samma resurser. Så det är där att bevaka sina intressen. Och är man inne i ett system som jordbruket är med ett visst typ av samhällsstöd, så måste man ju ständigt ha en opinionsbildning. För de där pengarna är det andra som vill ha. Så att det faller tillbaka lite också på jordbruket och jordbrukets organisationer att vara effektivare som intressebevakare. Sen ska man ju också komma ihåg att Sverige har förändrats, och det är inte så länge sedan som vi hade många aktiva bönder satt i riksdagen. Och går man så att säga 40-50 år tillbaka i tiden, som ju inte är så länge sedan det heller, så fanns de nästan i alla partier dessutom. Som ett eget parti, vi hade inte riksdagslistan någonstans i något län utan att vi hade en jordbrukare eller lantarbetare på listan. Men den tiden är ju förbi. Sen var det Centern som var det här, och det är ju också tiden förbi, det är alldeles uppenbart. Så att jordbrukets politiska intressen måste bevakas mycket mer intensivt. Det är farligt att koppla, som det nu ser ut, bara till ett parti.
Han pratade ju också här om att han skulle vilja se en långsiktiga spelregler för 2-4 mandatperioder. Är det här någonting som är ens möjligt, som du ser det?
Det är alltså, om vi ska vara på marknadens villkor, så går det ju inte att lova en sån sak. Och då är det frågan, om vi tror att marknadens villkor kan resultera i ett problem, ja, då måste man justera marknaden på något sätt. Och hur gör man det? Då kan man ju diskutera om mer långsiktighet. Men det är svårt det också, det ska sägas, absolut. Och vad han ju står inför som ung jordbrukare, det är ju kanske att ta ett beslut om en stor investering. Och det är inte så enkelt, särskilt inte om det handlar om mjölk. Därför att det är stora investeringar, och du har inte så lätt som en köttproducent att hitta en annan slutkund, utan det är mejeriet som är den naturliga leveransen. Såvida vi inte får en utveckling där man kommer att sätta upp små mejerier kopplat till stora producenter. Och då har vi gått varvet runt, va? Det är ganska intressant. Vi började ju en gång i tiden med att bygga upp stora mejerier kopplat till en jättegrupp av små producenter. Man samlade in mjölken. Och nu kommer vi att gå kanske en utveckling till mötes där man har ett jättestor producent och en liten industri. Mjölkpulver går ju att göra. Går ju att exportera, skicka ut över världen. Det finns säkert affärer för den som börjar på att tänka nytt och annorlunda. Men det rymmer också risk och rymmer också krav på ytterligare investeringar. Så det är inte lätt. Mjölken är väldigt, väldigt svår. Och det har vi ju sett de senaste åren. De har åkt med världsmarknadspriset upp och ner. Och den sista tioöringen ju är en tusenlapp för varje kossa på sista raden i resultaträkningen. Och har man då 150 mjölkande kor, så är ju en tioöring, det kan ju vara hela den årsinkomst man ska leva på. Så att mjölk är svårt, och mjölk är ohyggligt viktigt för den svenska landsbygden. Det finns ingen landsbygdsutveckling i Sverige utan mjölk. Det är också någonting som behöver sägas, därför att man låtsas ju som om det är möjligt att driva landsbygdsutveckling utan jordbruk och skogsbruk. Det är det inte. Och jordbruket i Sverige är i stor utsträckning mjölkproduktion.
Finansminister Anders Borg har sagt då i en intervju med tidningen Land att det inte finns någon framtid för svensk jordbruksindustri. Håller du med?
Nej, det gör jag inte. Det är ett uttalande som bär fåntrattens drag, måste jag säga. Och jag förstår inte hur han tänkte överhuvudtaget. Den sista industrin som avvecklas i ett land är naturligtvis livsmedelsindustrin. Sen kan den krympa och den kan växa under tiden, men den dagen vi inte har livsmedelsindustri kvar i ett stort land som Sverige, då är vi ju, då är det ju slut. Så att han har tänkt fel. Vad han möjligen kanske menar, det är att om vi fortsätter en världsmarknadsprissättning så kommer det att sluta här. Och då närmar han sig ju min analys, så att säga. Det är en farlig situation. Men som ansvarig politiker säger man väl då inte att ja, då får vi acceptera det och sen kastar vi oss baklänges och låtsas att vi har dött. Nej, då säger man tvärtom, utan då får vi se till så att vi ändrar på det här därför att vi vill ha det kvar. Och det där är en oerhört viktig signal. När, det är ju trots allt den ledande politikern i Sverige, det är den inrikes statsministern, det är ju finansministern. Och om han dömer ut en hel näring på det här sättet så är det är milt sagt dumt. Och det är definitivt inte i Sveriges intresse. Och det går att lösa, det är jag övertygad om.
Ja, idag är ju den svenska självförsörjningsgraden under 50%.
Ja, och det är farligt. Och vi lever väldigt, väldigt, ska vi säga, avstressat och avslappnat och lutar oss tillbaka och börjar till och med på att sörpla tysk mjölk och österrikisk grädde, och vi struntar i om köttet kommer från andra sidan jordklotet, utan vi tycker bara att det är väl så som det ska vara. Det kan vara över på en natt, och om vi inte förstår den sårbarheten, ja, då är vi illa ute.
Nu har vi pratat mycket lantbruk, men vi sitter här på ditt kontor som rör skogsbruket, och du är ordförande för statliga Sveaskog. Varför tog du det uppdraget?
Därför att jag alltid tyckte skog varit intressant. Av flera skäl. Dels är det en ekonomisk aktivitet som ju så att säga är ryggraden i svensk ekonomi. Vi ska ju komma ihåg. Exportvärdet är över 200 miljarder kronor och allt som exporteras från skogsindustrin är svenskt. Det finns andra sektorer som är jättestora också i export, men då bygger det på importerade komponenter. Det här är svenskt allt igenom. Så det är en stor ekonomisk verksamhet. Det andra är att jag tror att skogen är en viktig del av de åtgärder som vi kan använda oss av för att hantera klimatkrisen, de stora framtidsutmaningarna. Och jag tror också, det tredje då, att i skogen finns en förnyelsebar råvara som kan användas till väldigt mycket mer än vad vi använder den till idag. Och sen det fjärde, skogen är för mig, jag brukar säga det, den är min kyrka. Det är alltså, om inte en helig plats, så åtminstone en miljö som har en sakral karaktär, kan man säga. Finns inget väldigare än en stor skog, och den tystnad och skönhet som kan breda ut sig i den, det har klart andligt värde och klar andlig dimension. Så att allt det där är för mig skog, och att då få vara chansen att vara med i ett bolag som befolkas av människor som är ohyggligt kunniga på skog och som kan svara på alla de dumma frågor man har, det är ju att på ålderns höst få ge sig in i ett universitet. En bildningsgång där jag tenteras ständigt på allt ifrån olika plantors egenskaper över till metoder för att gallra och röja. Jag tycker att det är väldigt spännande.
Det är bättre att sitta på traktorn och tänka på Gud än att sitta i kyrkan och tänka på traktorn, eller?
Ja, det är ingen dum, väldigt bra formulering, jag gillar den.
Och, du kan få den.
Ja, tack så mycket, den ska jag använda, det kan jag försäkra dig. Det är faktiskt mycket bättre, ja, så är det.
Du var inne på det att vi har mycket bra skogsråvara i Sverige, men massan och pappersindustrin går dåligt. Vad tycker du ska göras åt det?
Vi har ju alltså haft en lång period då vi inte har investerat i svensk skogsindustri. Tittar ni på balansräkningarna för de här stora skogsindustrierna, så ser ni att avskrivningarna är större än nyinvesteringarna. Och har varit så sedan 90-talets slut. Det betyder att vi snart i 20 års tid har levt på det som tidigare generationer har byggt upp. Och så har vi liksom bara sugit ut mer och mer av det. Och det går att göra ett tag till. Och då gör vi det bara lite mer effektivt för varje år. Så sysselsättningen minskar. Och på så sätt så får vi en avkastning på det kapital som finns kvar. Men det är ju inte en lösning för framtiden. Och där saknar jag grepp som måste till. Och då är det allt ifrån byggandet. Alltså det är ju ingen tvekan om att plank och bräder sammanfogade till byggsystem mycket väl kan öka efterfrågan på sågtimret. Men det är den ena halvan av det hela. Och det är ett miljövänligt och attraktivt byggande och väldigt, väldigt starkt förknippat med vår tradition. Den andra halvan är ju det som så att säga, det vi inte får ut ur sågstocken i form av bräder och plank, det blir ju flis och det blir spån, och det ska in på något sätt i en industri som kan använda det råmaterialet för att exempelvis göra pappersmassa eller någonting annat. Där ser vi ju att det börjar på att vika. Och om vi då tycker att vi har en jättebra efterfrågan på sågade produkter, om inte sågverken kan sälja den andra delen av sin verksamhet till en industri som efterfrågar flis och spån, ja, då blir hela kalkylen förstörd. Så mer byggande, mer tankearbete, forskning omkring hur vi använder den förnyelsebara fibern. Och jag kan vara med på att under en period kan vi behöva använda det för energi, alltså energiproduktion. Allt ifrån torrifierade pellets över till att kanske lyckas med det jag håller på med i ett annat sammanhang. Att röta skogsavfallet så att vi kan göra biogas och sen ta biogasen till flytande form. Då har vi ju en energiprodukt som har samma energitäthet som diesel. Tänk om vi kunde göra en energiprodukt i norra Sveriges skogar som var av samma kvalitet och samma energitäthet som diesel. Det ligger inte långt bort, men det krävs att man får lite stöd för en sån process, och det krävs också att den som gör det kan få misslyckas någon gång. Och den där generositeten, den där typen av satsning på nya projekt saknar jag, tycker jag, helt. Det finns några stycken sådana, typ Sunpine som vi har uppe i norra Sverige, Södra Skogsägarna, Sveaskog och Prime tillsammans med en privat entreprenör som har varit den som har drivit det där. Det är bra exempel. Men vi skulle behöva ha mer.
Vem ska göra något? Är det staten eller är det skogsägarna själva eller är det industrin?
Ja, jag är klart att industrin som har haft så lysande tider en gång i tiden och nu är i utförsbacken. Det är de faktiskt. Det är klart att de borde ta sig samman och fundera på hur man ska höja forskningsandelen. Alltså forskningsandelen i den här sektorn ligger på någon procent av exportvärdet. Det är alltså sensationellt lågt. Staten också naturligtvis, absolut. Och skogsägarna, alla bör hjälpas åt. Och då säger någon att det går åt skogen om man gör det. Det blir ingenting av, det blir misslyckanden. Ja, det är klart att det blir misslyckanden. Men vi måste misslyckas för att hitta nästa generations användning av den här fantastiska råvaran. Och tillåter man inte en sån process framåt, så då kommer vi att sitta fast i den produktion vi har idag. Och det finns en karaktär av solnedgång över den industrin som skrämmer mig som skogsägare. För utan en lönsam skogsindustri så blir det heller inget lönsamt skogsbruk. Och det svenska skogsbruket är ju en success story, det är en framgångssaga. Vi är ohyggligt skickliga på att bedriva skogsbruk i Sverige och har gjort det i 100 år snart på ett systematiskt sätt. Så råvara har vi verkligen. Men har vi en industri som tar hand om den råvaran om 10, 15, 20 år? Om svaret i växande utsträckning på den frågan blir nej, det tror jag inte att vi har, då kommer ju skogspriserna att sjunka i botten. Och vi kan vara bekymrade över att mjölkgårdar försvinner, men det som fortfarande håller igång landsbygdsutveckling i stora delar av Sverige är ju skogsbruket. Och hittills har vi inte behövt vara bekymrade för att det har varit hyfsad lönsamhet i skogsbruket. Men det bygger på att det finns en industri. Och vi får se. Jag är inte så där väldigt optimistisk just nu.
Du var inne på det tidigare, men det då att stor del av skogsnäringens vinster, att de hamnar då hos skogsägarna och inte då inom de som förädlar skogen, då sågverken. Vad tror du att effekten av det blir på sikt?
Ja, man kan väl säga så här att jag tycker nog att man ska inte tycka allt för synd om skogsindustrin. Jag tycker att de har haft lysande tider. Och man kan ju fråga sig, vad har de gjort av sina pengar någonstans? Vart har de tagit vägen? Är det utdelningar till aktieägarna? Ja, i så fall så har det varit en strategi. Och det är lite svårt att se att det är skogsägarna som ska ta den smällen. Å andra sidan, skogsägarna har haft bra tider också. Det måste jag ju säga. De sista 10 åren har inte varit dåliga, verkligen inte. Särskilt inte när det gäller så här, värdeutvecklingen på marken, så på skogen som sådan har det varit bra tider. Så att vi skyller inte på varandra nu, vi struntar i det. Utan både skogsägare, skogsindustri och samhället som sådant bör säga okej, nu är det så här, nu ser det ut så här. Vi har alla haft en enorm glädje av den svenska skogen. Hur ska vi leva med den framöver? Jag tror att det är viktigt att vi har den attityden och börjar där, annars kommer det här bli... Det kan bli farligt dåligt faktiskt, det kan det bli.
Jag tänkte att vi ska backa bandet ett tag, lite till Sörmland och till din bakgrund och så vidare. Och om vi börjar med, alltså, du verkar ju ha ett väldigt stort engagemang för jorden och skogen. Varifrån kommer det?
Ja, det är en bra fråga. Jag måste säga, jag har ju ingen bakgrund i min uppväxt i jordbruk. Annat än om man säger så att mina föräldrar var ju båda uppvuxna naturligtvis på en gård. De var ju statarbarn båda två. I Östergötland och i Sörmland. Så de hade ju den typen av koppling. Men deras minnen av jordbruket var ju inte lustfyllt. Utan det var ju när befrielsen kom ju den dagen man kunde flytta ifrån den miljön. Och få ett riktigt jobb och skaffa sitt eget hem. Så att därifrån har jag knappast fått i den meningen att det var någonting som vi talade om när jag växte upp som en möjlighet för framtiden. Men jag hade några små jordbruk i trakten där jag växte upp som jag tillbringade en rätt mycket ledig tid på och fick vara med. Tyckte det var väldigt kul. Alltid fascinerades av de här stora djuren. Trodde nog en gång att jag skulle bli bonde. Eller präst i Svenska kyrkan. Eller folkhögskollärare. Det var liksom de tre alternativen. Jag blev folkhögskollärare. Och sen när jag slutade som statsminister så sa vi Anitra och jag att nej. Vi köper en gård får vi se. Åtminstone få lite skog. Så mycket skog så jag kan ta egen julgran. Det var ungefär ambitionen. Men vi vill ha ett stort gammalt hus som vi kan hålla på och jobba med och renovera. Vi hittade inget stort gammalt hus, men vi hittade en fin gård som var väsentligt mycket större än den vi hade tänkt oss från början. Och då blev vi med jord. Och när vi blev med jord så efter ett tag förstod vi att då måste man faktiskt också ha kor. Annars så kommer hela det här kulturlandskapet att fördärvas. Och då kan man kanske lita på att någon granne har det eller någon annan en bit bort. Men tittar man på ålderssammansättningen där så förstod vi att det är nog inte att hoppas på att det är långsiktigt. Då får vi skaffa egna kor. Och då gjorde vi det. Så nu håller vi på att bygga upp en besättning. Vi kommer att ha 40 stycken kor nu, 40 dikor. Och vi är inne, just nu mitt inne i kalvningsperioden. Och det har gått bra, peppar, peppar. Jag är snart uppe i kalv nummer 8. Som vi skaffade de här korna och jag har inte tappat en enda kalv och det är jag väldigt glad för, utan de har kommit till livet med hjälp av kloka kossor och kanske med någon liten insats också från mig. Och det är en kille som jobbar tillsammans med mig på gården, för vi måste, med tanke på att vi jobbar båda två borta många, ofta i veckorna, så måste vi ha en tillsyn naturligtvis. Så har det blivit. Och då är det skog som är en del av gården. Ungefär 150 hektar produktiv skog. Och sen är det de här 40 dikorna. Och sen är det hus som vi har rustat och hyr ut. Och så är det jakt och fiske. Och det är en väldigt, väldigt fin och vacker plats vi bor på. Vi bor i ett paradis. Och det är ett mycket gott liv att leva. Och då säger någon så här, det kan väl du säga som har råd att hålla på med det. Ja, det är klart att jag inser att jag är ekonomiskt gynnad. Jag har ju min pension. Men jag har lagt det här i ett aktiebolag och kan ju så att säga gränsa av väldigt tydligt vad det är för kostnader jag har och vad det är för intäkter jag har kopplat till jordbruket. Vi är inte riktigt på nollen, men nästan går det jämnt upp. Trots att vi har investerat hårt de senaste åren, byggt ny laggård, skaffat en ny besättning, skaffat nya maskiner, så är vi nästan där att det går runt. Det går alltså. Och kan jag sen utveckla min köttförsäljning, om jag skulle vilja ha tid till det, så ser jag lätt att jag kan få ekonomi på det här. Det går. Men den smala och svåra punkten i sammanhanget, det är tillgång till kapital. Idag är ju räntorna låga. Men det spelar ju ingen roll om du inte får låna. Vad har du för glädje av låga räntor då? Och den som gör ett sånt här projekt och har tillgång till kapital och kan göra rätt investeringar kan faktiskt få en lönsamhet. Bankerna har ett väldigt stort ansvar. Hitta rätt folk som är driftiga och kunniga. Förse dem med kapital, så kommer det här, tror jag, att gå att hantera på många ställen i Sverige. Sen undrar jag mig också över att vi i jord- och skogsbruk fortfarande säger nej till kapital från juridiska personer. Det går ju tillbaka, som ni vet, till baggböleriets dagar, då man så att säga roffade åt sig böndernas skogar från bolagen, och så kom det då en lagstiftning som gjorde att man prövade vid förvärv. Idag är det ju så att om en ung människa lämnar landet, vilket de ju gör, och drar iväg någon annanstans och etablerar sig som byggmästare eller bilförsäljare eller ICA-handlare eller IT-konsult eller massös eller vad det nu är för någonting, så gör man ju det i ett bolag. Man har ju sin verksamhet i bolag. Och sen när man är 50-55 så säger man så här, nej, nu vill jag hem igen, nu vill jag leva ett annat liv. Och då har man alla sina tillgångar i ett bolag. Då får de inte användas för att förvärva en gård. Däremot är de fria att köpa en vingård i Frankrike. Och det gör de en del. Jag skulle vilja att de där kom hem igen. Tog med sig sina nätverk. Tog med sig sitt kapital. Tog med sig sin kunskap av företagande och kundkontakter. Och tillförde det till jordbruket. Medan vi fortfarande har kvar kunskapen på landsbygden om hur det är att bruka jord och ta hand om stora djur. Kanske sker någonting där nu, men jag tror att det vore klokt.
Du har sagt i en intervju att kroppsarbete är välsignelse och att du tycker att det är perfekt att växla mellan talarstol och traktorn. Hur många timmar tillbringar du egentligen själv då i traktorn under ett år?
Det kan jag inte svara på, många timmar det är, utan min huvudsakliga användning av traktorn, det är ju när jag så att säga tar hand om djuren, när jag kör igenom skrapgången och när jag kör in foder och när jag kör in halm och sådana saker. Det är ju det som är under vintertid. Och sen är ju traktorarbete i huvudsak kopplat till den tidpunkt då man tar skörd. Kanske lite på våren också då man kör över vallarna och vältar och ser till så att vildsvinsskadorna rättas till och sådana saker. Men så värst många timmar blir det ju inte, utan då har jag mer timmar så att säga in i djupsurbädden med kossorna. Det blir det ju.
Ja, så här, om vi ska tänka nu på till 2014 är ju ett supervalår och valrörelsen är igång. Om du ser tillbaka på din politiska karriär, vad är du mest nöjd med inom jordbrukspolitiken under din tid i olika regeringar?
Det första som jag tycker som är mest nöjd med är ju att vi faktiskt slog fast att jordbruket är en framtidsnäring. Att man säger från statens sida att det här är ett omistligt inslag i det svenska ekonomiska livet. Det gjorde jag en regeringsförklaring, jag kommer inte ihåg om det var 99 eller 00, någonting sådant, så gjorde jag den deklarationen. Sen följde vi ju upp det med att byta linje i EU-politiken, där vi ju förut hade varit extremt marknadsliberala och där vi ju alla skrek samma sak, bort med alla dessa stöd. Och så åkte vi till Bryssel och så satt vi där och gapade och så såg vi, herregud, de där stöden finns ju kvar trots att vi ville ha bort dem. Och titta på finnarna som inte har sagt någonting, hur mycket pengar de får. Undrar om vi verkligen tänker rätt? Nej, det gjorde vi ju inte. Och så la vi om politiken och så fick vi loss en miljard som ju har varit till väldigt stor glädje för bönder och för landsbygdsutveckling. Och så får vi en ny regering då som börjar på skrika igen om att det här är bara en belastning att få dessa pengar från EU. Och så frågar man inte bönderna. Så två saker var jag nöjd med. Att vi la om Europapolitiken. Och som sen då retarderats igen. Och det andra var att vi faktiskt slog fast att det här är en framtidsnäring. Det är viktigt för näringens status. Att jämföra med dagens situation kopplat till Borgs något underliga uttalande.
Är det något du ångrar?
Ja, massor. Så är det ju naturligtvis. Absolut. Om det är något specifikt du pekar på så så här med facit i hand, jag kanske inte förstod det då. Kanske inte tyckte heller att det var mitt ansvar som statsminister, men det är klart, jordförvärvsfrågorna är en nyckel om man ska förse landsbygden med nytt kapital. Hur hittar du en öppning för nytt kapital utan att du hamnar i läget då det blir så att säga något rofferi från de som har mycket pengar?
Alla är inte tidigare statsministrar.
Nej, men väldigt många är småföretagare med pengar i sitt aktiebolag. Och det kan vara någon miljon som ligger där, det kan vara 10 miljoner. Och det behöver inte vara särskilt stora företag, men det är där pengarna har sparats. Och där finns inte sällan både en affärskompetens, en entreprenöranda och en kärlek till landsbygden. Det vore dumt att inte gifta ihop det.
Jag tänkte att vi ska avsluta med några kortfrågor. Ja, ja eller nej? Eller väldigt, väldigt kort.
Ja, okay.
Ja. För eller emot GMO?
Ja, det kan jag inte svara kort på faktiskt. Jag är väldigt skeptisk, men jag ser ju också naturligtvis fördelarna med det. Så att om du kräver ett ja eller nej, nej, man ska inte svara ja eller nej på den frågan. Man ska vara försiktig.
Mm. Surfplatta eller papper?
Papper.
Hur många lantbrukare finns det i Sverige år 2020?
Det finns 23 418 stycken.
Hur kom du fram till det?
Jag påstår att det är fel att visa hur du kommer fram till det.
Okej. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk?
Jag tycker att man kan vara generös och ha både och. Trakthyggesbruket kommer att vara ryggraden i skogsbruket. Men de som vill pröva kontinuitetsskogsbruket, låt dem göra det. Så får vi se. Vi har råd med den typen av generositet.
Mm. Och till sist då, vem vinner regeringsmakten i september 2014?
Den sittande regeringen kommer att förlora. Hur vinnaren ser ut, det återstår fortfarande att se.
Vem håller du på?
Ja, det är inte så svårt att räkna ut. Jag är socialdemokrat. Det är en del av min DNA-uppsättning.
Har du gett Stefan Löfven några råd hur han ska få landsbygdsväljarna att rösta rött?
Ja, det kanske jag har gjort. Och om jag har gjort det skulle jag aldrig drömma om att berätta om det i en sån här kanal som Landspoddradio.
Men kan du säga någonting om vad partiet behöver göra enligt dig för att locka landsbygdsväljare och lantbrukare?
Alltså jag säger så här, strunta i så här i det partipolitiska nu, för att jag vill inte dras in i det igen, det blir dumt. Men jag tror att för landsbygdsutvecklingens skull så är det väldigt viktigt att man inte flummar till det. Utan det är ett lönsamt jordbruk och skogsbruk som är förutsättningen. Sen kan man göra hur mycket syltburkar som helst och ha lite aktiviteter av olika slag med olika EU-stöd. Det är jättebra. Men utan det här i botten så blir det ingenting. Så man måste inrikta sig på att se till att man har lönsamma jordbruk. Skogsbruket är lite enklare än så länge, men skulle det också gå snett då blir det fel. Sen tycker jag att man bör diskutera nästa sak, och det är: hur ser en skälig samhällelig service ut i de delar av Sverige som är glesbefolkade? Vad är det vi ska ha för kontrakt? Handslaget, jag betalar skatt när jag bor också på landsbygden. Vad har jag rätt att få tillbaka? Skola, äldreomsorg, butik, bensinmack. De här sakerna som är avgörande för ett normalt vardagligt liv. Vi borde ha en diskussion om det. Vi borde försöka hitta ett sånt kontrakt, en sån nivå. Sen borde vi också vara ärliga och säga att vi har ett problem med väldigt många små kommuner som nog får svårt att klara sin egen kompetens. Svårt att rekrytera duktigt folk till ledande positioner. Det är nog tyvärr så det ser ut.
Tack så mycket, Göran Persson. Nu, vårsolen skiner ju utanför. Vi sitter vid ditt kontor vid Hötorget. Längtar du ut till skogen eller hem till kalvarna?
Ja, det gör jag. Och jag är väldigt gynnad, brukar jag säga. Jag längtar hem. Jag jobbar hårt, kanske hårdare än jag någonsin har gjort, i meningen i tidsförbrukning. Och då får man den konsekvensen att man längtar hem. Jag har väldigt många generationskamrater, andra gubbar, som sitter hemma och längtar ut. Jag är någon annanstans och längtar hem. Det är privilegierat.
Är det någonting slutligen som du skulle vilja säga till de lantbrukare eller skogsägare eller andra inom de gröna näringarna som sitter och lyssnar på det här i sina hörselskydd kanske?
Ja, inte att det är hörselskydd, hoppas jag verkligen inte.
Med medhörning.
Ja, med medhörning, okej. Okay. Ja, det är bra. Ja. Nej, inte annat än att jag har stor respekt för det arbete de uträttar. Väldigt stor respekt. Jag har träffat väldigt mycket kunniga och trevliga människor i jordbruket. Och det som har slagit mig mest genom åren är att hur enkelt det är att komma i kvalificerade diskussioner om nästan vad som helst med en aktiv jordbrukare. Få är så orienterade om sin verklighet och vardag som de som sitter på traktorn och lyssnar på program 1 i radio. Och kanske också Landspoddradio.
Och det är ju det som du gör just nu. Du har hört Lantbrukspoddens specialintervju med Göran Persson, ordförande för Sveaskog, PR-konsult, lantbrukare och före detta socialdemokratisk statsminister.
Vi ska också säga att efter att den här intervjun gjordes har regeringen skjutit till 400 miljoner till den andra pelaren i landsbygdsprogrammet, vilket gör att man har kompenserat för en dryga halv miljard som regeringen förhandlade bort i de senaste CAP-förhandlingarna i EU. Och dessutom så hade Göran Persson en del faktafel i den här intervjun som vi gjorde med honom. Han säger ju att många lantbrukare driver sina lantbruk i aktiebolagsform. Men siffror visar att det bara är 5,5%. Om det är mycket eller inte, det kan man ju diskutera. Exportvärdet för skogsindustrin är över 200 miljarder kronor, säger han också. Men i själva verket var det 122 miljarder 2012, enligt Skogsstyrelsen.
Ja, det är inte alltid lätt att ha alla fakta i huvudet. Men hur ska man se på Göran Perssons uttalanden i den här intervjun? Land Lantbruks ledarskribent Kerstin Davidsson har följt politiken länge. Och på en något knastrig telefonlinje från Falkenberg kommenterar hon det han säger så här.
Jag tror att mycket av det här budskapet uppskattas av lantbrukare. Det väger också rätt tungt när han uttalar sig. Men däremot tror jag att hans förslag till hur man ska få in riskkapital i jord- och skogsbruk är mer kontroversiellt och svårsmält för många.
Varför är det så, tror du?
Ja, alltså man har ju den här bolagsförbudslagen som kom till i början på 1900-talet för att stoppa bolag från att köpa jordbruks- och skogs, framförallt skogsmark. Det tror jag många vill hålla fast vid. Att det ska vara privatpersoner och privata skogsägare och markägare som ska äga jorden i stor utsträckning.
Vilket ansvar har Göran Persson för att det ser ut som det gör idag för Sveriges bönder, tycker du?
Han var ju statsminister under en 10-årsperiod fram till 2006, så det är klart att han har ett ansvar. Men det gjordes ju en del positivt för lantbruket under de åren. 1998 sänkte man till exempel skatten på el- och eldningsolja för att ge näringen liktydiga villkor med andra branscher. Och 2004 sänkte man dieselskatten för jord- och skogsbruk. Och möjligen mindre positivt var en del skärpningar av djurskyddslagen som kan ha gjort att konkurrensvillkoren har försämrats för svenska lantbrukare. Men det som också var positivt då, det var ju Göran Perssons insats i EU-förhandlingarna 2005. Då han förhandlade till Sverige en ordentlig pott pengar till landsbygdsprogrammet. De pengarna försvann ju när Fredrik Reinfeldt förhandlade senast. Och nu har ju regeringen skjutit till pengar igen. Men jag undrar om finansministern hade öppnat plånboken om inte Socialdemokraterna hade varit så kritiska. S-ledaren Stefan Löfven har ju talat om att sänka centern genom att driva landsbygdsfrågorna. Så nu har ju alliansen lyckats med att vrida det vapnet ur händerna på oppositionen.
Landsbygdsfrågan och lantbruksfrågan är ju en het potatis verkligen. Persson ger ju också nuvarande regeringen en ganska rejäl känga. Vad säger du om det?
Fredrik Reinfeldt har ju inte visat något stort intresse för lantbruket. När han uttalar sig om lantbruket så är det ofta ganska nedlåtande, tyvärr. Göran Persson som statsminister var ju väldigt intresserad av lantbruket. Han var ju till exempel den första socialdemokratiska statsministern som gästade en LRF-stämma. Det var i Halmstad 1996. Sen kan man ju spekulera i om han såg också LRF som en brygga till Centern, för att han där det fanns många kontakter och kopplingar då. För jag vet ju att han ville samarbeta med Centern under 90-talet. Men sen verkar det som att han har ett väldigt genuint och starkt intresse för lantbruk. Det går inte att komma ifrån.
Under tiden som statsminister så sa ju Göran Persson både 1996 och 1998 i regeringsförklaringarna att lantbruket var en framtidsbransch. Men hur har det blivit?
Det borde ju vara. Där borde han ju ha rätt, men det har ju inte gått framåt sedan dess. Men det var ju ändå någonting som gladde branschen oerhört. Och det är ju någonting som man skulle behöva höra, tror jag, att ledande politiker verkligen ser vad lantbruket kan bidra med. Hur viktigt det är för landet.
Där hörde vi lantbruksledarskribent Kerstin Davidsson. Och mer extra material från intervjun med Göran Persson finns på vår webbplats, landlantbruk.se. Där kan du höra honom bland annat utveckla sina åsikter om varg. Och här kommer ett exempel på det.
Bor du ensam långt bort, har en produktion och du ser dina djur rivas, då är Stockholm väldigt långt borta. Då är Naturskyddsföreningen väldigt verklighetsfrämmande.
Han berättar också hur han ser på en framtida gemensam skogspolitik inom EU. Och här är en bit från det.
Jag är rädd för en situation då människor som i praktiken ser en grupp buskar som en skog, att de ska bestämma villkoren för svensk skogsbruk genom att göra det bakvägen via energi- och miljödirektiv.
Titta också gärna in på vårt Instagram- och Facebook-konto för bilder och även ett filmklipp. Sök på Landlantbruk så hittar du oss där. Vi finns även på Twitter med samma namn, Landlantbruk.
Och vad känner du efter att ha lyssnat på intervju med Göran Persson? Maila dina reaktioner till oss. Mailadressen är lantbrukspodden med 2D, landlantbruk.se.
Och vi tar också gärna emot förslag på fler spännande personer som du vill höra bli intervjuade här i Lantbrukspodden. Och på vår webb landlantbruk.se/podcast, där hittar du alla våra podcastavsnitt.
Och det här specialavsnittet producerades av mig, Anna Nilsson.
Och mig, Camilla Olsson.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.